Idag blir det revansch i byggbranschen, småspararfavoriter som rusar och läkemedelsbolag som blir sjukt hårt straffade. Vad mer har vi på agendan, Kalle?
Vi ska snacka lite makro och sen ska vi fokusera på småbolag och utdelningsbolag.
Då tar vi och kör igång. Programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Och vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 13 februari. Med oss på plats här i studion är ju vår kära kollega Erik Lindén. Vi ska ju börja med att titta på en trade som kommer från proffset Mikrit. Men sen kommer ju du berätta lite mer om hur man kan handla med optioner, eller hur?
Ja, det är jättekul att vara tillbaka och tänkte just det. Ta en Mikrit trade och visa hur man kan göra med optioner för att ta den positionen.
Spännande. Och det är ju Investor som Mikrit håller ett litet extra öga på den här veckan. Ska vi ta och plocka upp den grafen och titta på ungefär vad det är han vill göra?
Mm. Det gör vi. Och då kan vi då notera hur Investor har rört sig i en väldigt prydlig stigande trendkanal under lång tid. Den har ju gått väldigt bra, den här aktien, måste jag ju säga. Och han menar ju på då att det kanske är så att nu när den slår i taket i den här stigande trendkanalen, det har gått starkt. Börsen överlag har ju gått starkt. Det här är ju väldigt många av de största indexpjäserna som väger störst, även Investor. Men han menar på att det kanske kan vara läge att ta hem lite vinster. Vi har också sett en del tunga pjäser i Investor, både Astra och Sobi, två läkemedelsjättar som kom in sämre på rapporter och kommer ner lite grann. Vi får se hur kursen reagerar härifrån. Men han menar på att den kanske kan komma ner igen och närma oss botten i den här stigande trendkanalen. Så kan det vara läge att våga gå lite risk on igen.
Så att, med andra ord, luften börjar kännas lite tunn här uppe. Han vill ju skala av en del av sitt innehav, alltså sälja av en liten del av det.
Men det var fel att låsa in vinst.
Nej, men precis. Nej. Och sen inväntar han en liten rekyl ner mot kanske 220-222 kronor. Och där tänker han att han fiskar upp den igen helt enkelt.
Tänk vad enkelt det kan vara.
Ja, men visst. Ja, men den stora fördelen med en sån här strategi är ju det att skulle aktien bara fortsätta uppåt, då har han ju fortfarande kvar. Mm. Men nu kan han också kapitalisera på en nedgång i den här aktien. Mm. Och det för ju oss lite vidare till det vi ska prata mer om. Hur skulle man kunna använda optioner på någon liknande rörelse, Erik?
Det är en jättebra fråga, för jag träffar jättemånga duktiga, framgångsrika traders som aldrig använt optioner för att de inte har lärt sig. Så det här jobbar jag med, så jag ska hålla ett webbinarium om det tillsammans med Mikrit. Så vi tittar på ett exempel. S&P 500, här tittar det Mikrit under helgen, och där ser ni en stigande trend, väldigt likt Investor, men med stöd vid 5000, 4950 och 4800. Så här kan man nog hitta två trades, en lite kortsiktigare rörelse ner och på lite längre sikt ända ner mot 4800. Hur gör man då med optioner? Då satt jag i måndags, så det här klockan 10, innan, långt innan USA har öppnat, och så tittade jag på S&P 500 optioner hos IG, och alla de här i listan finns tillgängliga att handla redan där på morgonen. Så för den kortsiktiga traden valde jag att ta en enveckas putt med strike på 5000, det vill säga tjäna under det första stödet. Och då ser vi att den ligger på ungefär $17. Och det är enkelt, klicka på den, välja storleken och ta positionen. Och jag ska snabbt flagga för något unikt som vi precis har lanserat, och det är möjlighet att ta vinst på optioner. Så man kan från början bestämma att går den här optionen upp till i det här fallet $50, då vill jag ta hem den och låsa in det, och det följs dygnet runt. Så att, jättefin funktion. Men nu kommer vi till det intressanta. Och det är de här två tradesen vi pratar om. Du har tagit fram två optioner man kan titta på. En enveckas putt då, som vi tittade på, och även en månads putt.
Förlåt, vad är en putt bara? Så lyssna med.
Putt, då tjänar man pengar när marknaden går ner under den strike man har valt. Och tekniken jag försöker lära ut är att använda lådor och rita i diagrammet. Så då högst upp har vi den striken på 5000, det vill säga under 5000.
Och vad är en strike?
Strike är lösenpriset. Så vid slutet av optionen säger jag 5000 vill jag sälja för på en putt, på en säljoption. Är marknaden under sig på 4950? Då tjänar jag $50 däremellan, och det är målsättningen. Mm. Så det är vad vi gör med den här optionen. Den kostade $17 och det är botten på lådan. Det vill säga allt under det går man plus på. Både att man tjänar från striken, tjänar igen pengarna och mer. Och man börjar lägga lådan där optionen öppnas. och stänger den där optionen löser ut, som är när man bedömer och jämför strike mot marknadspriset. Och här ser vi samma på en månadsoptionen. Tycker man att det här området ser attraktivt och sannolikt ut, så kan det vara en bra option. Och det är ett enkelt sätt att följa och lära sig optioner, och det är det vi kommer gå igenom på webbinarier. Mikret ger vyer i marknaden, trade-idéer, och jag kommer med idéer och tankar kring optioner och vad som kan vara intressant eller inte.
Och berätta, när äger det här rum? För det låter ju som ett ypperligt tillfälle om man är nyfiken på att lära sig lite mer om optioner.
Det blir den 20 februari klockan 12. 12-12.30, och det är gratis för alla att anmäla sig. Antingen skicka mig ett mejl, informationen finns här, eller kontakta mig på Twitter, så anmäler jag er. Och alla som anmäler sig kan även se videon i efterhand. Så det går när som helst att gå in och titta på inspelningen.
Någonting för dig och mig, tror jag.
Ja, men det tror jag absolut. Man skulle behöva lära sig lite mer om det där. Det låter ju jättespännande nu när du berättar om det. Så vi, ja, vi kanske får signa upp oss, Kalle.
Jag tror vi får lov att göra det. Ja. Mm.
Men du, Erik, stort tack för att du kom hit den här veckan. Jätteroligt att ha dig tillbaka.
Superkul att se er.
Vi tar och börjar i dur med två stycken småspararfavoriter som har rusat. New Wave och Hexatronic. New Wave, de rapporterade ju ungefär i linje med estimaten, och aktien rusade 15%. Mm. Vad var det man tyckte om så mycket med den här rapporten?
Nej, men att man ändå fortsätter att leverera. Jag tror att marknaden är lite orolig över hur konjunkturkänsligt är New Wave egentligen. Men tittar man på marginalen exempelvis, så var de starka, och man har en balansräkning som är väldigt robust och som man då kan använda på olika sätt. Då. Jag tror att marknaden helt enkelt kände det var lite lättnad, och man fortsätter att leverera.
Ja, man klarar sig hyfsat på en ganska utmanande marknad.
Ja, jag tror också att marknaden, om man tittar på kursgrafen, så har det ju svängt väldigt mycket. Vilket kanske då speglar hur osäker marknaden har varit. Om vi liksom backar bandet lite grann, så var ju aktien uppe på över 100 kronor för att sen vara ner nästan på 70 kronor. Det är ju väldigt stora rörelser för att sen då komma upp över 50% på väldigt kort tid. Och då med stöd nu på slutet av den här senaste kvartalsrapporten. Men det är kul att se. Det är många småsparare som äger den här aktien. Så att det är många som blir glada av det.
Ja, men visst. Och en liknande rörelse, fast mycket häftigare, såg vi ju i fiberbolaget Hexatronic.
Ja, herregud.
Hexatronic har ju gått väldigt bra under ungefär 3 års tid, tror jag det var. Och sen senaste året har det varit en riktig utförslöpa. Ja. Det har ju varit hårt ansatt av blankare. Mm. Man har fått vinstvarna flera gånger. Mm. Så rapporterar man. Rapporten kommer in, ja, men i linje med den här vinstvarningen som man lämnade i november nu senast. Ja. Och aktien rusar över 40%. Vad har du för kommentar till den kursen?
Man brukar ju prata om nedtryckta badbollar. Och det här kanske är en typisk sån där, ja, men dels som du säger, det har varit en brutal nedåtresa nu i kanske framförallt ett års tid drygt, om vi backar bandet, så har ju aktien kommit ner så extremt mycket. Först var det väldigt höga tillväxtförväntningar, höga multiplar, och så kommer båda ner samtidigt, så lägre försäljning, lägre vinster, och då en marknad som känner liksom förtroendekris för ledningen. Multipla kombinerar, man är orolig för var ska det här sluta någonstans. Och vi har ju pratat om den här i det här programmet några gånger och ändå pekat på att även om det är en småspararkrasch, så går det inte riktigt att jämföra med vissa andra. Att här finns det ju ändå någonting att hålla sig i, tycker vi. Och det fick vi väl lite fog för här. Sen ska vi inte dra för stora växlar på det. Men jag tror dels att marknaden känner, skönt, nyemissionsrisken har minskat ju mer den här rapporten. Det var nog viktigt. VD:n var ändå så här, ganska positiv hur mycket vikt man nu ska lägga vid det.
Han är part i målet, som man brukar säga.
Ja, men just med tanke på den här då lilla förtroendekrisen som man ändå gått igenom. Hur mycket ska man lyssna på vd i det här fallet?
Ganska stor förtroendekris. Och det kanske är så enkelt som du säger, att förtroendet för bolag och ledning var så lågt så att det är enkelt att överraska. Och i grunden finns det ju någon sorts kvalitet här ändå.
Ja, men det tror jag. Och samtidigt då, den är ju hårt blankad. Det hjälper ju också till att få en sån här kraftig rörelse uppåt. Och dessutom, vi pratar Volvo Cars. Var det förra veckan? Eller förra veckan?
Ja, just förra.
Ja, men trenden med att liksom väldigt ansatta aktier som har gått väldigt, väldigt svagt. Vi har sett många nu den här rapportperioden som har fått kraftiga rörelser uppåt. Och jag tror att det är också en konsekvens av att det är överlag lite mer positivt där ute. Vi ser makrosignaler som är mer positiva. Vi känner att räntetoppen är nådd. Inflationen har toppat, den har kommit ner ordentligt. Vi känner liksom att nu kanske faktiskt kan börja vända om något kvartal. Det var lite för tidigt att ropa hej för ett, två kvartal sedan. Men nu är vi mer konfidenta med att det kan nog vända för bolagen. Och är man så här liksom pass nedtryckt som man varit, ja, då kan vi se en rörelse på 75% på några dagar.
En aktie som inte är hårt ansatt och inte särskilt nedtryckt, det är ju Saab som verkligen fortsätter sitt segertåg. Mm. Man noterade all time high här nu i dagarna och ja, men man lämnade väl en ganska aggressiv prognos för tillväxt. Man visar ju i rapporten att man växte väldigt mycket, men också en prognos för 2024 som marknaden gillade.
Ja, och där har du ju en underliggande strukturell trend som man borde ha hakat på för länge sedan.
Ja, vi har ju ett världsläge som är skakigt, och dessutom Sveriges medlemskap i NATO är ju knappast dåligt för Saab.
Nej.
Sen ska man ju veta det att den här typen av information är ju alltid till viss del inprisad i den här aktien.
Ja, exakt, och det har man ju sagt nu i 2 år.
Ja,
och den har fortsatt gå bra ändå.
På sidlinjen som en förlorare.
Mm, exakt.
Men ja, det kanske är vår plats att ha, helt enkelt. Mm. Stå här, konstatera att vi förlorar. Men du, till sist här bara i rapportsvepet. Byggbolaget Skanska har ju rapporterat och överraskar positivt.
Mm.
Den här har ju du pratat om här. Du har haft den som veckans case, analyserat den närmare.
Ja.
Jag vill minnas att du var ganska positiv till Skanska.
Ja, jag var väl lite så här bottenfiskeläge kanske. Att man
försiktigt
inte...
positiv.
Jag var väl försiktigt positiv, och menar väl på att det finns vissa attraktiva attribut här, som en väldigt stor exponering mot infrastruktur, en väldigt stark balansräkning, USA-exponering, där det ju dras på ordentligt med fiskala stimulanser, vilket då rimligen borde liksom spilla över på Skanska. Det var väl de grejerna jag lyfte fram, och en väldigt låg värdering.
Attraktiva attribut, det låter som att du pratar om dating. Sen kom fiskala stimulanser. Då förstod man att det ändå var ett byggbolag du pratade om.
Ja, då var vi inte kvar på dating.
Alltså.
Nej.
Men du, på tal om överraskningar då.
Ja.
Det finns ju något som heter överraskningsindex.
Ja. Jo, men överraskningsindex då mäter man, vi får ju massa makrosiffror hela tiden. Och då mäter man då förväntansbild versus utfall. Så att om utfallet blir högre än förväntat, då tickar överraskningsindex upp. Och vice versa. Och det här har varit lite intressant de senaste åren. För då har vi inte riktigt velat sett stark... Om vi backar bandet ett år, då ville vi helst inte se massa stark makrostatistik när vi ville att Fed någonstans skulle nå någon typ av räntetopp och inflationen skulle komma ner. Så då brukade ju börsen kunna gå ner om vi fick bra makrodata. Men nu har vi sett lite skillnad, tycker jag, på slutet här. Men, så det är det egentligen som är överraskningsindex. Och vi har ju pratat om väldigt stark inkommande makro på slutet i USA. Arbetsmarknad framför allt, men också de här inköpschefsindex som vi har en graf på här, där vi då ser liksom tecken på att aktiviteten i ekonomin kommer upp och lite mer
ljusning.
Ja, men lite ljusning, apropå då att vi ser lite rapportrusningar också, att det går hand i hand kanske med att man ser att det värsta kanske är över, helt enkelt. Och sen så ser vi då också att vi har lite bättre humör hos företagsledare. Den här grafen tyckte jag var intressant. Vi kan ju mäta, vi var inne på då PMI, inköpschefsindex. Då frågar man ju då inköpschefer runt om i världen om vad tror ni om framtiden 6 månader framåt, exempelvis. Men här är då amerikanska VD:er som får ge sin syn på framtiden. Och då är det första gången sen i början på 2022 som vi då har en majoritet av börs-VD:erna som är positiva till framtiden.
Så att makrodatan har kommit in lite bättre än man förväntade sig, och det har gett lite bättre humör hos VD:erna.
Ja, exakt. Så när man på något sätt ska summera den här rapportperioden, så vi läser ju ofta VD-ord med starkt stort intresse, ta del av guidance och sådär. Det här kan ju också vara ett sätt att tolka den guidance vi har fått nu. Att vi skönjer även den här optimismen hos företagsledarna. Sen kan man tycka att den är lite laggande, för börsen har ju på något sätt redan... Sen i oktober så har ju börsen gått väldigt starkt, och det är också för att vi tror på en starkare ekonomi och bättre förutsättningar för bolagen att leverera. Så att det här är väl bara en bekräftelse på det, helt enkelt.
Men hur ser det ut om man jämför stora och mindre bolag då?
Ja, men för det där kan vara intressant, för att är det någonting som småbolag mår bra av, så är det ju att det går bra för ekonomin. Kanske mer vad de här stora har gjort, och vi pratar om att stora bolag har gått så pass mycket bättre. Vi har en graf på det här, där vi ser att storbolag har ju gått väldigt mycket bättre än vad mindre har gjort. Och även om mindre har stötts upp kraftigt senaste månaderna, så har ändå storbolag också stötts upp väldigt kraftigt. Så att den här spreaden är alltjämt intakt.
Ja, det är lite för tidigt att prata om någon riktig sån här småbolagsrevansch, känns det som.
Ja, men exakt. Nu har ju båda gått bra. Men ändå så småbolag har ändå fortsatt halka efter. I USA är det väldigt tydligt. Vi har en graf på det sen. Men om man nu ska ta Hexatronic som exempel. En grej som man gillar i rapporten var att man har jobbat ner sitt lager. Och det stämmer ju för ganska många bolag. Det har varit många smärtsamma emissioner nu. Men man har ändå lyckats med refinansiering på många håll. Så att det ihop med att jobba ner lager, man kanske drar ner personalkostnader, gör att man liksom står ju överlag lite bättre rustad nu för när det väl vänder. Så att om vi då säger att omsättningen omsättningstillväxten kommer tillbaka, den organiska tillväxten kommer tillbaka, så borde du kunna rassla till en del längst ner i resultaträkningen på vinsten. Så det skulle kunna vara en sån grej. Om man tittar vad konsensus tror, så tror man att småbolag ska växa sina vinster dubbelt så mycket som storbolagen ska göra. Så att där finns det ju lite. Och så ser man liksom att småbolag är mer räntekänsliga. De har högre skuldsättning än stora. 3 gånger så hög skuldsättning i USA. Vad händer om räntan sänks? Ja, det är ju mer positivt för småbolag. Om de här PMI-siffrorna vänder upp, vilka går starkast? Om vi blickar tillbaka 25 år, jo, det är småbolag. Så där finns det ju liksom viss argumentation till att det kanske är dags att stänga det där gapet lite mer ändå.
För 3 månader sedan så startade vi en tävling här. Jag fick ett gäng tillväxtaktier och du har ju en portfölj med utdelningsaktier. Mm. Det som vi ska göra nu i veckans case är att följa upp de här portföljerna och hur de har gått över tid. Och kanske framför allt ska vi fokusera lite på utdelning. För det är ju någonting som har varit lite av en trend under den här rapportsäsongen, att utdelningen har höjts i väldigt många fall, eller hur?
Ja, men det tycker jag ändå är värt att lyfta fram. Visserligen Skanska, som vi nämnde, de valde att sänka utdelningen. Och det är ju linje med egentligen många byggbolag. Så de som har haft det tufft, det har vi vetat om, de har kanske dragit in utdelningen. Men jag tycker, tittar vi storbolagsindex, de flesta har ju höjt utdelningen och dessutom höjt den mer än förväntat. Och det tycker jag ändå är liksom någonting, vi lyfte det när vi gick in i rapportperioden, att utdelning är ett bra tecken och se lite grann hur mår bolaget och vad man tror om framtiden. Och just det här med storbolag, vi pratar småbolag versus storbolag, att storbolag har premierats är ju dels för att man har starkare finanser och man vet att ja, men historiskt så har man stått starkare och nu så har man historiskt starka balansräkningar dessutom. Så det har ju varit ett argument när marknaden var orolig, vad hände med konjunkturen? Ja, okej, vi kan i alla fall falla tillbaka lite på att finanserna hos många storbolag är väldigt starka. Och det har vi ändå fått ett kvitto på nu, tycker jag.
Bankerna är väl ett ganska talande exempel här?
Ja, exakt. Och vi har en graf på dem. Bara för att se.
Som av en händelse.
Som av en händelse. Visste du det? Ja, det kanske du visste. Och då ser vi också, jag har bara ringat in här, det var ju den här bankkrisen vi hade för ganska exakt ett år sedan. Det var intressant att den har ju blossat upp lite igen nu. Mm. Men det har inte alls blivit samma dramatik. Men då sjönk ju bankindex ordentligt. Först steg ju väldigt kraftigt när vi fick räntehöjningar. Jag har ju lagt reporäntan där under för att se lite grann. Men då kom ju de ner väldigt mycket och då kom ju den här oron. Då var man inte räntevinnare bara, utan då var det plötsligt. Då kom ju oron för kreditförluster och vad ska hända när det är finanskrisen all over again. Men i takt med att den oron har ebbat ut så har ju banksektorn gått fantastiskt som vi ser här. Och det blir inte sämre av den här rapportperioden.
Nej, vi har ju fått från alla storbankerna nu sedan några veckor tillbaka och de tjänar ju oerhört mycket pengar.
Ja, verkligen. De levererar ju egentligen allihopa. Framförallt kanske Handelsbanken och SCB stack väl ut mest när man tittar på siffrorna. Men en gemensam nämnare är väl just att utdelningen, framförallt i Handelsbanken, höjdes ju ordentligt. En ordinarie utdelning på 6,5 kronor och så en extra utdelning på 6,5 kronor. Mm. Så att de delar ju ut väldigt mycket pengar. De är ju överkapitaliserade. Vad ska man göra med alla pengar?
Man måste hitta något hål att stoppa dem i.
Ja,
då blir det aktieägarnas fickor.
Ja,
det är väldigt sympatiskt i för sig.
Ja, det kan man ju tycka. Så blir det om bankskatt igen.
Just det.
Får vi se vart det landar. Men då på temat utdelningar så ska vi då gå igenom den här utdelningsportföljen.
Ja,
tillväxtportfölj.
Upp till bevis nu. Jag har faktiskt ingen aning om hur det ser ut, för vi har inte tittat på det här på ganska länge. Så att upp med den grafen då, så tittar vi.
Ja. Håll i dig. Fan, de är lika.
Ja.
De har gått exakt lika. Bra.
Ja. Jag trodde ju att det skulle gå väldigt bra för mig, för att jag är ju Hexatronic till exempel i min tillväxtportfölj. Och den har ju inte varit så kul att äga de senaste åren,
nej,
men nu de senaste månaderna har det ju varit väldigt kul att äga den.
Ja, nej, men så är det. Så då kan vi bara konstatera att de har ju följt varandra hyfsat. Utdelningen har ju gått bättre egentligen hela tiden, ska ju sägas. Men så för några veckor sedan så har tillväxtaktierna verkligen tagit fart. Du ska säga att tillväxtaktier har vi då som kriterie att man ska växa organiskt 10% framöver. Så att det var ju intressant och båda gått bättre än index i alla fall.
Det är ju glädjande.
Så det är någonting. Så att även om vissa av de här i utdelningsportföljen, ett Bilia exempelvis, de kanske inte höjde utdelningen. De sänkte den till och med, om jag inte missminner mig. Skanska var också med där, sänkt sin utdelning. Men vi mäter ju här totalavkastning, så det är ju både hur kursen går och vad man delar ut, och så bakar man ihop det. Så far så har de ju varit ganska lika ändå i slutändan.
Ja.
Även om det svängt lite mer för tillväxtportföljen, som vi kanske kunde ana oss till. Men återigen, bara intressant att utdelningsaktier ändå har gått De brukar ju vara liksom lite mer defensiva. Lite ja, men nu har vi haft lite mer våghalsiga bett, det är ju för sig ja. I den här portföljen. Men ändå, ja, ändå ganska intressant.
Ja, och vi har också pratat om det, att de här tillväxtaktierna, kommer makrodatan in lite bättre så kommer de kanske dra lite mer. Och det är väl lite ett resultat av det vi ser också.
Ja, ja. Nej, men det är ju återigen, det är ju våran tes att de borde ju gå bättre nu om inflationen fortsätter att falla. Centralbanken är någon gång i alla fall börjar sänka räntan. Det har ju skjutits lite på framtiden nu. Vi får ju amerikansk inflationssiffra idag tisdag 14.30. Den ska bli jätteintressant att se. Den kan nog säkert skaka om lite grann.
Därför. Verkligen. Och jag tror att vi ska upplysa om att det är förenat med risk också.
Ja, det kanske är bra efter det här surret. Att ja, all handel är ju förenad med risk och allting som vi pratar om i det här programmet ska ses som inspiration och ingenting annat.
Och med det tar vi också och tackar för den här veckan. Vi är väldigt glada att ni är med oss. Vi är tillbaka nästa vecka.
Hej då!